Ja, välkomna till Slaget som idag kommer att diskutera musiker och musikens framtid. Kommer AI att ta över hela branschen i framtiden? Och i en studio i Vasa sitter Ami Borgar, musikchef på Svenska Yle. Hej Ami.
Hej Kjell, tack, vad roligt att jag får vara med.
Fint. Och här i studion i Böle sitter Ville Mäkinen som jobbar på Teosto med avräkning och rapportering. Välkommen.
Tack, tack.
Och Niklas Nylund, musiker och producent. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag heter Kjell Ekholm och vi börjar med att ta en blick tillbaka i musikhistorien. På vilket sätt kom AI-genererad musik in i era liv? Om vi börjar med Ami Borgar.
Ja, jag har en slags sån här medvetenhet om just AI-genererad musik så har ju redan nog funnits i några år. Men det som, när man blev så extra medveten, var när det blev en riktigt stor snackis då det gavs ut en AI-genererad låt med artisterna Drake och The Weeknd, och det var ett par år sedan, 2023. Och den här låten som hette Heart on My Sleeve, så den fick otroligt stor spridning först på de streamingplattformarna. Men artisternas skivbolag så såg då till sen att låten togs bort från streamingtjänster, eftersom den då obehörigt ju använde sig av artisternas röster och rättigheter. De var inte med på det här. Så då på något vis blev det så här. Eller ja, mer medveten om att okej, men vad kan det här ha för betydelse? Eller att man liksom börjar ifrågasätta det med ett större perspektiv. Och AI-genererad musik så där överlag så har ju fått en allt större plats nu bara på ett par år. Just i till exempel reklam eller som bakgrundsljud på plattformar som TikTok och olika sådana här videoediteringsprogram och så vidare, som ju sen gör att det kan börja trenda. Men än har vi väl inte sett att AI-genererad musik som skulle börja toppa sådana traditionella topplistor. Jag tänker just radiotopplistor eller säg nu Billboards Top 100 som en sån här klassisk topplista.
Just det. Niklas Nylund, musiker och producent. När började du bekanta dig med AI?
Kanske i samma tid som Ami sa där. Det är nu något år sedan. Det första hörde jag väl när man modellerade eller genererade John Lennon och Paul McCartney. Det var via Rick Beat, tror jag. Det var ju liksom nog häpnadsväckande på något sätt. Men jag skulle säga att den där stora vågen har nog kommit här nu under det senaste, ska vi säga, 1-2 åren. Där jag vet att man använder hela tiden AI också på musik som spelas på radio. Men det är ju det att det är inte helt och hållet AI, utan det kan vara små delar som är AI. Så att det är lite vad vi pratar om.
Vi ska försöka reda ut de här begreppen och vad man egentligen kan göra och vad man egentligen inte kanske ska göra. Men Ville Mäkinen, när börjar man på Teosto fundera på de här upphovsrättsliga frågorna? För det är ju en ganska sån här svår bit här.
Det har nog i Teosto upphovsrättsorganisationer globalt så har det funderats på vid de här samma tiderna. Och det där svåra där är ju för oss det att det där, vi representerar ju upphovsmän och kvinnor. Och det där AI som sådan är ju inte en person från vår synpunkt kanske och det där. Men ändå det som AI utnyttjar är ju upphovsrättsskyddat material. Och det där, det är det som gör det kanske det krångliga, att där är en massa data i bakgrunden. Och det där, och vi har tagit för oss det att det där AI-verk som innehåller AI så kan man registrera när man gör en ny verkanmälan. Och det där, vi har som, för tillfället har vi som grund att AI står antingen för kompositionen eller texten i låten. Och det där, då är fördelningen alltid 50-50. Så det är antingen 50 för AI och 50 för den andra delen.
Men då är den godkänd så att säga som ett upphovsskyddat verk hos er?
Ja, det har nog godkänts och det där, det skulle jag våga påstå att det är ganska, i alla fall Skandinavien har det här samma syn på saken och det där utgångspunkten där är just det att den där AI utnyttjar upphovsrättsskyddat material. Mm. Och där är Niklas Nylund och andra med bland det materialet och det där, om de utnyttjas till att generera en ny låt, så det där skulle vi nog vilja säga att det skulle ersättningarna gå till rätt personer sen någon gång i framtiden.
Alltså, AI bygger ju på redan existerande musik som vi har diskuterat här, och det som kommer ut, så det hänger på det som har matats in, och vi kan dela in det egentligen i två rubriker. Vi har den här rent mänskliga sidan, att maskinerna nu också håller på att ta över en konstform, och så har vi den juridiska sidan, hur man ska just tackla den här upphovsrätten och framförallt att kontrollera den. Det är ju det som blir det svåra. Och i Sverige har man nu på gång i alla fall STIM, som är motsvarande till oss då, ja, har på gång någon form av licensavtal. Det vill säga, nu när AI då går in i en, vi kan kalla det för en musikkatalog, och plockar ett sample, så tränar man AI just på de här låtarna som finns i den här katalogen. Men hur är det med Teos då? För att det är ju det att alla de här låtarna som finns då i den katalogen, de får ingenting trots att det sen kommer att generera en låt som AI producerar.
STIM har faktiskt börjat med det här, och det där, det är mycket i startgroparna. Men idén för dem där, om jag har förstått rätt, är att de har en ganska begränsad katalog musik som de har fått rätten att det där överlåta för AI att utnyttja som bas. Och det där, vi följer förstås med dem noggrant, och vi har nog själva också i startgroparna motsvarande. Så det där viktiga är ju det att upphovsmännen ska kunna ge tillåtelse till det här. Det är utgångspunkten för det här, vår liksom tankesätt här, att det ska vara, du ska ha rätt att använda den här låten till det.
Precis. Ur en producent, musikers synvinkel, Niklas Nylund, så just det här med upphovsrätten, så hur ser du på den? Finns det en risk för att du till exempel kommer att vara arbetslös i framtiden?
Nej, det tror jag inte. Som du sa, så, alltså, eller vi talar om AI idag, så tycker jag att den är ganska klumpig. Och som du sa, den lär sig av det som är inmatat. Men den kreerar ju ingenting själv. Den har inte lärt sig att bli kreativ. Så den genererar musik på basen av en databas egentligen. Därför blir det ju liksom samma sak. Så jag tycker ju att man hör ganska fort att det är AI. Sen hör man ju liksom, när det gäller den där ljudkvaliteten, så hör man ju att vissa lösningar är igen en någon form av medeltal, median. För att vissa musikgenrer skulle man aldrig mixa på ett sånt sätt, med så mycket kompression och distorsion som finns i det här i popmusiken idag, i hiphopen. Så det är den stora massan. Så det, jag hörde nästan direkt. Du hörde också på sången, men man kan ju nog liksom fixa saker och ting. Och det är jag. Men när vi kommer till de här upphovsrätterna, så tycker jag ju att när du talar om sample, talar vi nu om sample, små sample av en låt, det vill säga melodislinga eller ackord kan du inte, det finns det inga upphovsrätt. Men sample, att ett trum, ett virvelsound, så det är ju inte skyddat. Det kan du ju, det blir ett, för det hör inte ens till upphovsrätten, utan det hör till till produktionen. Så det är ju då, det gäller liksom då kanske Gramex eller skivbolagsdelen. Men sen om det är licensierat redan, det vill säga från den som har producerat tracket har licensierat det via med att köpa en sampler eller synt där det där soundet finns. Så då är det ju redan clearat. Så det kan ju inte finnas någonting att fundera på.
Och rösterna är ju inte skyddade heller.
Nej, alltså då talar vi om att ska det komma någon form av modellskydd in i musikbranschen som vi inte haft tidigare. Det vill säga, som Ami sa, att skivbolaget tog bort de där versionerna. Men det var ju inte de killarna som sjöng det, så varför skulle man ta bort dem egentligen?
Vi ska just komma till Ami Borg, men en fråga till dig ännu, Niklas. Ja. Så det är ju det att vi tar ett konkret exempel när vi pratar om det här med sångrösten. Du spelade tidigare med Levin och Livings, och ni gjorde många skivor. Finns det med AI en möjlighet att ni skulle nu kreera, ni musiker som finns kvar, ni skulle kreera en ny låt Kan ni tack vare, eller på grund av, vi säger tack vare i det här fallet,
ja, ja,
tack vare AI, generera Gösta Sundqvist röst och lägga in den i den låt som ni har gjort?
Absolut. Och det går ju ganska fort. Alltså det som tar längst tid är ju förstås att göra, komponera och skriva texten och producera själva bakgrunden. Men egentligen det där sångspåret, så det tar ju kanske... Ja, vi profilerar det i olika AI och så får vi ut ett sound som låter... Ingen skulle kunna liksom ens ifrågasätta att det inte skulle vara Gösta.
Alltså det låter så nära.
Ja, ja. Så vi plockar in det och mixar in det, så nu gör vi det på någon timme.
Men där tänker jag att ni också har tagit ett konstnärligt beslut att skapa den här nya musiken, men då en röst som är AI-genererad. Jag tänker att vi måste också kunna göra skillnad på att var man har valt att göra liksom att använda det mer som ett verktyg för att skapa en konstnärlig helhet, och var det helt och hållet är AI-genererat. Mm. Ja. Det som ju en AI-genererad röst aldrig på det viset ändå kommer att kunna tävla mot en människa, just sen att komma åt den här imperfektionen och nerven som ändå finns hos en människa som framför någonting, och det som på riktigt kan få en att känna någonting, att få rysningar, det kan bara levereras av en människa.
Jag skulle våga påstå tvärtom, att vi kan ju generera mycket bättre, mera känsla. Jag har kom till min studio, ska vi sitta där en par dygn, så får du lyssna på originalen och AI.
Wow. Men det som jag tänker att vi också skapar så stor relation till musik är just genom artisten i fråga, och sen kanske en live-upplevelse och så vidare. Att det är många sådana beståndsdelar där vi bara hur vi som, skapar relation till musiken och får den att leva kvar inom oss själva, som är utöver själva verket. Att om man liksom lär känna en artist och dess bakgrund men höjer den musikaliska och konstnärliga nivån.
Ja, jag förstår ju vad du menar. Jag hoppas ju att en bättre värld att det skulle vara så. Men de facto så tror jag ju att AI kommer att komma väldigt starkt. Det finns ju redan musik och spellistor. Framförallt bland ungdomen, där man bara lyssnar på AI. Där folk vill lyssna på det AI. Och det är precis på samma sätt. Människor vänjer sig vid soundet, sättet det gör. På samma sätt som unga människor har lärt sig att sjunga live som en autotune. Och folk vill ha det där soundet. Det är inte liksom frågan om någon känsla hit eller dit, utan det är bara en vanlig sak. Ett sångspår ska låta så här. Och om några år så ska det låta som AI.
Mm. Ami Borja, jag måste ändå fråga dig när vi pratar om det här med Levende och Living så Gösta Sundqvist. Skulle den låten komma in på Vegas spellista, även om du vet bakgrunden?
Om jag vet att låten är skriven av nu då Niklas och company, och att det finns en mänsklig touch där, det finns ett liksom större konstnärligare syfte med den låten, så varför inte? Men jag tänker att där har nog alla vi som jobbar på den här sidan av musikbranschen, men också alltså jag tänker stora major skivbolag, musikförlag och så vidare, och förstås streamingplattformar har en otroligt viktig roll och ett ansvar i att vad är det vi vill odla, och vad är det vi vill att ska leva vidare. Vad är det för kulturbärande element som vi vill att ska överleva? Det är fortfarande vi människan som styr AI. Det är inte liksom AI nu som har tagit över, utan vi väljer ju vad vi vill göra med det och väljer hur stor plats det får ta. Vad som ska sen få utrymme. Mm. Och där tänker jag att vi spelar en jätteviktig roll.
Mm. Det är klart det. Jag tar ännu ett exempel här för att driva det ännu till sin spets. Det här. Vi säger att det kan vara en grupp som fanns på 70-80-talet någon gång. Och någon kommer på den här idén att man då kan hämta från vissa bibliotek eller motsvarande alla låtar som den gruppen har gjort, och man genererar något helt nytt, och så kommer det någon som säger att den här låten var gömd nu i 50-60 år, nu har vi hittat den. Hur finns det något sätt som du kan kolla på att låten inte AI genererad?
Bra fråga. Jag vet faktiskt inte om det finns något existerande verktyg för att säg då, kunna mata in en låt. Och, den ska, och då är det ju en AI som hjälper till att i så fall avgöra att om det är AI-genererat eller om det är mänskligt fingeravtryck där. Det är ju någonting som ju nog diskuteras, att det ska framkomma mycket tydligt i så fall i en verks metadata och i informationen huruvida det förekommer AI i låten och vad är det som har skapat det. Jag vill ju tro att det både hörs och märks om det i så fall är en totalt, ska vi säga, från början till slut AI-genererad låt. Där finns inte liksom det där svänget som finns i ett verk som är skapat av en människa.
Niklas Nylund.
Ja, nu det går ofta den här diskussionen till ett sidospår. Vi måste ju, om man har hittat en låt, så det vill säga, vi tar nu bandet Slade från 1972 och vi lägger ut en låt. Så måste ju liksom, den måste ju låta som att den är inspelad 1972. Och jag tror att AI är helt ute och seglar när att göra en sån produktion, så det går ju inte. Men om vi åker över till England och hittar en gammal studio, en gammal tekniker och har och kopierar ljudet, soundet och har ett band att spela, fine. Så kommer vi att få bakgrunden att låta väldigt nära. Och så igen, det är ju bara den där igenkänningsfaktorn på ett band. Och det är ju solisten i allmänhet. Inte det någon som lyssnar på just exakt det där gitarrljudet eller virvelsoundet. Det är sångaren. Och det tror jag att vi kan gömma in dit, backa in det så pass bra.
Men nu Niklas, pratar du också om att det är musiker som spelar in det här i en studio någonstans i England. Då är det ju människor som är där,
ja,
och spelar.
Ja, men en helt ska jag säga 100% genererad AI, så det går ju inte.
Det var det som jag var liksom inne på där, att det hör dåligt. Man nog skilt.
Jo.
Ja. Ville Mäkin.
Ja, jag tänker det här från, kanske vi diskuterade tidigare om det där moralen här. Att det där, vi tar nu exempel med det där Gösta Sundqvist till exempel, så det att man genererar ny musik med hans röst som låter helt som en ny inspelning av Levi and the Leavings. Så förstås kommer den här frågan sen att det där, vad är den här moralen där bakom det här att vi har en person som inte är här med oss mera, men han är här och sjunger en nytt album. Det är ju kanske en sån här sak som gäller liksom globalt också, och det där, alla har väl lite olika moraler sen, att det där, det är en annan diskussion med det där. Och det där är ju något sånt som vi från Teostos syn, vi har ju inte liksom där, liksom, det är inte vår gebit med det där. Det där är nog en intressant fråga. Mm.
Men Ville Mäkinen, ännu beträffande Teostos, så är ni helt i händerna på människors ärlighet när det gäller just det här skapande av musik?
På så sätt nog att vi det där, vi får ju verkanmälan av levande personer, eller deras eller dödsbon kan också anmäla till oss låtar. Men det betyder nu det att det där, vi har då kontrakt med var den information man ger, så det där är liksom underskriven att det ska stämma. Och det där, en verkanmälan är ju ändå bara en anmälan över ett verksnamn och vem som är upphovsmän eller kvinnor där och vad deras procentuella andel ska vara från framtida liksom ersättningar.
Precis. Hörrni, jag tänkte att vi ska ta och lyssna på ett exempel här. Count. Nåja, Ami Borja, kan du tänka dig att den låten skulle vara utmanare på Vegatoppen nästa vecka? Om det är finlandssvensk ung kvinna.
Ja, nu kanske Vegatoppen var det bästa alternativet. Sitter inte med i redaktionen som funderar över vilka låter som utmanar där. Men där är ju nog också alltid artisten i fokus. Alltså vem är det som hör av sig? Vem är det som är där bakom? Vad är dess historia? Mm. Det är ju inte liksom, jag ska säga, det är ett paket med artisten och låten som utmanar och är med på Vegatoppen. Och likadant där, liksom, jag var inne på det här med att vad är det man vill föra vidare och bära så där helt kulturmässigt vidare. Så det är ju det som man fokuserar på när det kommer till ny musik på kanalerna. Men just det här så där helt subjektivt och spontant, så skulle jag ställa mig kritisk till just det här verket.
Mm. Men när är det som varningsklockor börjar ringa hos dig att du börjar kolla upp till exempel just bakgrunden?
Bra fråga. Det är så många olika byggstenar och legobitar som ska sitta ihop. Men det är liksom både röstens kvalitet, hur melodin går, vilka intervall, det är texten, vid vissa skeden så förstod jag inte riktigt vad den här personen sjöng. Mm. Och överlag också kvalitetmässigt, bara själva bakgrunden också, så upplevde jag att det saknades mycket eller liksom lät väldigt tvådimensionellt. Mm.
Men är det, kan man säga så här, om man ser det från en annan synvinkel, att om det kommer från ett stort skivbolag så då har du inga duopier?
Nej, absolut inte. Alltså, det tänker vi alltid på när det kommer in ny musik, oberoende varifrån det kommer. Vi lyssnar till låtens kvalitet och vad låten vill och kan förmedla. Och ja. Är artisten relevant och intressant för kanalernas målgrupp och så vidare? Och känns den äkta?
Okej, nu ska jag avslöja då att det här gjorde jag igår. Jag skrev ner, var det nu, 3 eller 4 rader text och det skojiga är att jag gav inga andra instruktioner. Jag skrev inte vad det skulle vara för en stil på låten. Om det skulle vara en man eller kvinna som sjungade, ingenting annat än de här 4 raderna. Och det här genererade, vad säger Niklas Nylund?
Jag hörde det direkt och alla klipp och sånt här, så hörde man ju i sången. Okej, det där är AI. Bakgrunden lät ju just typiskt, liksom verkligt kass. Så att om jag ska vara, inte skulle man ju orka lyssna på det här. Men det här är ju liksom den här ytterligheten av det dåliga. Mm. Och just när du kommer upp med 3-4 rader och så låter du AI generera. Så här gör folk säkert mycket. Mm. Men det händer ju inte så mycket med de där låtarna. Men jag tror ju liksom ändå att om du drar det liksom, utvecklar konceptet och börjar se möjligheterna. Så jag tror nog att jag menar, det finns ju AI-band också. Ja, men det finns Spotify AI-band. Det finns ju, och det finns en jag lyssnar på en det är en finsk country-artist som är AI-country. Mm-hmm. Jag låter helt Nashville.
Okay.
Lite onödigt kliniskt dock. Ja, de kunde ha gjort det lite bättre, men ja, det var nog mycket bättre, eller det är mycket bättre än det vad vi hörde nu. Men jag tror ju att det där är ju liksom, det där måste man ju nog avväga förstås. Om man nu ska ha det in på radion eller på andra spellistor, så måste man väl, de som bestämmer gör beslutet, men jag tror nog att i framtiden så kommer det nog att komma mera AI. Det här var så pass dåligt att det här skulle säkert inte komma, så det förstår jag liksom, ja. Amis reaktion.
Men alltså det, AI-genererad musik till 100%, det finns bland oss redan, därför att Spotify gick ut med att berätta att de under ett år har plockat bort 75 miljoner AI-genererade låtar, vilket är mer än vad de hade i sin egen katalog när de startade alltså. Så att, men just det här med att man börjar använda det mer och mer, Teosto gjorde faktiskt i fjol en enkät bland finländska musiker, och det visade sig att redan en tredjedel använder säga av AI då man skapar musik. Så nu är det ju väldigt utbrett då.
Absolut. Jo. Man använder mycket det där AI som verktyg. Ja.
Och du har gjort 1000 låtar.
Ja. Ja, alltså 1000 versioner.
1000 versioner?
Ja, ja, ja. För jag har ju gjort så mycket låtar så jag kunde slänga in det bara och så ser man vad det blir. Det mesta blir ju bara strunt.
No, men du har jobbat lite mer än vad jag gjorde. Ja, berätta lite om processen. Hur...
No, jag brukar ju använda, om jag skriver en låt som jag tycker att det är överhuvudtaget värd att jobba vidare på, så kan jag, då har jag ju en produktion och en min demomelodi som jag sjunger, och det kanske inte alltid låter så trevligt. Då kan jag ju alternativet ta in en demosångare eller sångerska, men då måste jag ju betala. Och det kostar, då jag kanske samlar på mig 3-4 låtar och så har jag, men det kostar några hundralappar i varje fall. Och i längden blir det ju väldigt dyrt, och så tänkte jag att tänk om jag skulle liksom utveckla konceptet och köra in det här AI:n i det hela, så att bara AI:n sjunger. Och jag måste säga att efter att ha lite jobbat med det och kunna liksom profilera, så jag har liksom döpt, vi har vissa sångare och sångerskor med egna namn som passar i vissa genrer, så nu ska jag våga påstå att det är jättebra. Och det här, samtidigt så får du en ganska objektiv bild, för det är ju inte din cover nu som står där och sjunger demon, utan det är en främling. Och då kommer du att är den där liksom, du får samtidigt en bekräftelse på kvaliteten på din komposition, att hej, funkar det här på riktigt? Och jag tycker att jag skulle säga att det är det första du gör, att det här är skräplåt, vi går vidare, vi skriver en ny. Men i vissa så blir ju mycket bättre än det som har getts ut på skiva.
Mm. På vilket sätt har du utvecklat dig som producent och musiker när du använt det?
Ja, alltså jag skulle säga som så att saker och ting så blir inte att ligga på desktopen, på datorn, när man kan använda AI. För du får en liksom en fingervisning direkt, att är det här bra? Så att jobbet blir mycket effektivare och fortare. Så att, men de facto så kan vi ju liksom använda den där AI:n sen för en utgåva, utan då måste man hitta den där artisten. Mm. Och det är ju lika lång och stor process som alltid.
Ville Mäkenen, vilka är de största utmaningarna som ni står inför där på Teosto nu när ni ska försöka liksom, när vi konstaterar redan att så här många musiker använder det, och ni har utgått från att 50% ska vara gjort av en musiker och sen får man använda 50%. Att det här är ju sådana här lite linjer som man drar i vattnet, kan vara, för att det kan vara vissa delar i texten som man har använt och det kan vara vissa delar i melodin.
Ja, det där, nu är det utmanande och det där kanske främst det att om vi tänker på en låt som har fast till exempel melodin AI och texten skulle vara fast av Niklas. Så det där, det kommer sen sån här verksbruk i andra syften. Till exempel om sån här verk ska användas när någon vill ha den här melodin i en reklam till exempel. Mm. Så det här är ju en sån sak då man utgår från det att då ber man om tillstånd av det där upphovsmännen. Och det där, i det här fallet så är det ju liksom från vår synpunkt lite krångligt att hur ska vi tillåta rätten för det här, för vi känner ju inte till det där upphovsmännen på riktigt där i bakgrunden. Så det här är jättemycket i startgroparna ännu. Och det här är en sån sak som kommer att det finns inte nu lösningar ännu på alla saker, och det kommer att ta tid. Men det där generellt sett så måste jag säga att jag tror att det här kommer att hämta nya personer in i musikbranschen. Vi ser människor som kanske inte kan spela ett enda instrument själv, men ändå kan de vara och producera så att säga bra musik som människor tycker om. Och det där, så det är på det sättet lite liksom Wild West på ett sätt nu, den här dagssituationen. Men jag är helt säker på att det där, vi följer med det och vi försöker hänga med där och det där. Vill vara med liksom och uppmuntra det här. Men på samma sätt när vi gör det så vill vi också försäkra att upphovsmännen får en ersättning.
Mm. Men när det här hantverkskunnande försvinner, det här som vi har pratat om här som Niklas sysslar med som både musiker och producent, och människan tillåter sig att bli dummare än maskinerna, för att vi har konstaterat att maskinerna är ganska bra, de ger fingervisningar åt dig när du jobbar med någonting. Är det då vi börjar ha ett problem egentligen? De börjar bli för smarta för oss.
Jag tror, jag vet ju, man måste ju väl på något sätt försöka tänka själv hela tiden. Men jag tror ju att hela den här AI:n nog är på något sätt i barnskorna. Vi har haft det i 2 år. Vi borde köra samma program om 20 år och diskutera det här. För att det är liksom... världen kommer att se jätteannorlunda ut redan om 5-10 år. Och jag tänkte på en sån sak att när vi talar om Teosto också. Vi behöver ju inte ha Teosto licensierat, utan man kan ju liksom licensiera den själv direkt till i vissa AV-produktioner.
Yes.
Och där du kan också du kan ju registrera den också som det här som produktionsmusik, och då går det via Teosto, men jag tror att det kommer att uppstå förlag som egentligen sköter den här självlicensieringen. Men då kan du inte vara medlem förstås av Teosto heller, för du kan inte ha kontrakt och någon som representerar dig, eller flera som representerar samma sak.
Amir Borgar, du har ju fingret på pulsen då det gäller musikens utveckling. Hur tror du att det kommer att utvecklas, både det här AI-biten men också det här med att det är ju splittrat hela fältet idag. För en gång i tiden var det radion som gjorde hitlåtar, men det är nog inte riktigt så idag mera. Men hur ser du på framtiden när det gäller musik?
Ja, här tror jag fortfarande att vi måste göra nu klar skillnad på att vad är det vi pratar om. Att pratar vi om AI-genererad musik liksom komplett, eller pratar vi om att man använder AI som verktyg?
Om vi säger att det är verktyg då?
Ja, och där tror jag absolut att AI kommer att förändra musikbranschen och hur vi jobbar, precis som det har gjort redan idag och i många andra branscher än bara musikbranschen. Man använder AI som hjälpmedel för snabba olika tidskrävande processer. Och sådär. Men det som AI aldrig kommer att kunna vara, som är unikt för människan, är att vi är kreativa. Så det kommer AI aldrig att kunna göra. Och som jag var inne på tidigare, det är fortfarande vi som styr maskinen. Det är inte maskinen som styr oss. Så jag är inte rädd för AI-genererad musik, om vi sen bara säger någonting kort om det, för att på samma sätt är att jag ser att vi har ett ansvar i att vad vi väljer att föra vidare. Att jag tror inte att det är AI-genererad musik som kommer att leva vidare i generationer, det är inte som kommer att vara våra Bohemian Rhapsody och Dancing Queens. Det är i så fall någonting som är väldigt kortlivat och fenomenbaserat, men ingenting som kommer att leva vidare.
Okej, det här är ju egentligen inte något nytt, för att går man tillbaka i historien så redan 1956 så komponerade kemisten Hiller och hans kollega Isaksson nykomponerad musik på en 5 ton tung superdator. Men frågan är nog att har människan som musiker någonsin varit så utmanad som hen är idag?
Alltså jag skulle våga påstå att livesidan kommer ju AI nog inte att liksom ta över. För då måste vi ju ha robotar, så 50-60 robotar i en symfoniorkester.
ABBA i London?
Ja, då kommer vi till det igen. Att nu, då kan vi ju dra parallellen till Leavitt Leavings som aldrig gjorde en keikka. Så vi skulle ju kunna fara ut och turnera med att bygga oss själva som hologram och modellera Gösta och ha en cirkus som åker över hela världen runt. Vi behöver lite skärmar och lite ljus och det kan vi beställa bort och ställa. Det är ju, vi behöver inte flytta på riggen långa vägar. Så kan vi göra en världsturné. Allting är ju möjligt och folk skrattar åt det nu, men kanske det är möjligt.
Det vill vi gärna se, ni får jobba vidare på det projektet.
Ja, bra,
för någonting som är ju ändå också jättestarkt i musiken är nostalgi, och det är ju därför också ABBA-showen funkar. Det är därför en sån här, för det är liksom kopplat till väldigt kraftigt nostalgiska minnen som är en otroligt viktig del när det kommer till musik och hur man uppgör musik.
Och nu när vi har spelat live med Timo Rautiainen och några andra gäster, så inser man ju hur djupt den musiken finns hos publiken. Det är liksom, det finns en hel del band i Finland som har en del av den här vår låtskatt. Och den kommer ju inte att försvinna någonstans. Den lever vidare. All musik kommer ju inte att leva vidare. Men det är samma sak att så ABBA i Sverige och många andra svenska vad heter det, band och artister kommer att leva vidare hur länge som helst. För att det har varit jättebra. Men det enda som jag tycker ju att de här nyare banden att det är få evergreens som genereras nu för tiden. Mm. Att det är den här, och kan det bero på det att det har blivit på något sätt någon form av sån här, vad ska vi säga, det är lite som den här industriellt tillverkade leverlådan, att den har en smak av industri och det duger inte i längden.
Tror ni att det i något skede kommer att komma en motreaktion från musikkonsumenterna, och i så fall på vilket sätt? Om vi börjar med Ville Mäkinen från Teos då.
Jag skulle först vilja svara på den förra. Alltså, jag tror att det där musikmängden kommer ju att öka. Och det kommer säkert att ändra liksom komponister och textförfattares roll på det sättet att de som inte har jobbat med AI, så de kommer att ha mycket svårare, för att det finns en större volym vad du måste konkurrera inom. Så det är säkert en sak. Och det där, vad var den här din fråga nu?
No, det här med att tror du att det kommer att komma en motreaktion från musikkonsumenterna av något slag?
Det är svårt att säga. Det här var Niklas tog fram, det här med evergreens. Jag tror det är lite svårt. En evergreen, då när den är gjord eller komponerad, den var inte då evergreen. Den blir en evergreen sen med tiden. Och det här är så ett nytt fenomen att vi vet inte ändå om det här uppstår nya evergreens. Ganska långt i bilden kanske nu att det inte kanske gör det, utan det där tidsspannet hur de här lever är mycket kortare. Men det där, nu kan det, vi har någon lek med tanken att det skulle kunna börja kanske finnas tjänster som skulle vara mer sådana liksom Prime eller VIP, liksom tjänster, sådana som är komponerade och författade texter av människor. Mm. Och sen skulle det finnas någon sån här mer budgetpristjänster som är bara AI-genererat. Tiden kommer att visa hur det kommer att utvecklas.
Niklas Nylund, framtiden och motreaktioner?
Nej, jag tror inte att det kommer. För det är samtidigt den här nya generationen som har vant sig vid en viss mängd AI och ett visst sound, så kommer ju liksom att inte att nödvändigtvis kanske sakna live på samma sätt och se det på samma sätt som vi ser det. Men samtidigt så är ju också musikbranschen och lyssnar, eller konsumenten, det blir allt mer nischade, så det blir liksom smått. Massa underkulturer, subkulturer. När vi var unga så var det ju liksom ett eller två band som gällde, och nu är det liksom hundratals och subkulturer. Så man har ju liksom ingen kontroll över någonting, så jag vet inte. Det handlar ju inte om vad som är bättre eller sämre, det är bara väldigt mycket kommer att vara annorlunda.
Ami Borgar, vad tror du?
Jag tror att en motreaktion i så fall, eller en motreaktion kräver alltid medvetenhet. Och på samma sätt som vi ska ställa oss källkritiska till hur videon vi ser i vårt, och nyheter vi ser i vårt flöde, så hoppas jag att det också kommer att finnas en medvetenhet kring musik. Och jag menar, motreaktionen har i så fall redan börjat för när fenomenet har fått sin start. Med allt, liksom redan från musikskapande, men sen också av konsumenterna. Det hoppas jag och tror jag.
Jag tänker avslutningsvis nu läsa text som en av de här AI-genererade musiksidorna har. Vi håller på att bygga en framtid där alla kan göra bra musik. Oberoende av din musikaliska nivå så hjälper vi dig att uppnå din dröm att göra just den låten som du vill göra. Inga instrument krävs, endast fantasi. Rakt från ditt sinne till musik. Avslutningsvis, vad säger du om det här? Om vi börjar med Ami Borgar.
Ja, men jag tänker, alltså det är ju jättebra att människor får utöva sin kreativitet. Låt alla blomma blomma inom den konstgenre man upplever att man liksom hittar sitt hem. Och det här kan ju vara ett bra verktyg för det, men att det skulle bli någonting som sen blir kommersiellt, att vem som helst då skulle kunna livnära sig på det, så det ställer jag mig nog ändå tveksam till.
Vad säger Niklas Nylund, musiker och producent?
Ja, alltså det blir ju en hobby för var man att kunna göra den hitten de tror att de ville göra. Men inte kommer den ju någonsin att svårigheten är ju det att få ut den och att den skulle liksom få fotfäste bland den stora allmänheten. Det tror jag ju aldrig. För att det finns ju inte liksom resurser att marknadsföra. Jag menar, nej. Utan nu, de som kommer att, som är bra och begåvade och kreativa, så tror jag fortfarande att det är nog de som sätter liksom normen för musiken.
Och avslutningsvis, Ville Mäkinen på Teosto.
Jo, det här låter, jag skulle säga att vi får 40 000 nya verk från den inhemska marknaden varje år. Och det är ganska få av de här verken som ändå slår igenom och som börjar erhålla avräkning då. Så jag tror att från vår sida så framtiden kommer att vara det att vi kanske får i framtiden 140 000 eller 240 000 nya verk. Och jag tror att den där procenten som kommer att erhålla avräkningar inte kommer hemskt mycket att stiga. Så det är en sån här kanske från vår sida en praktisk sak som vi får ta oss i tur med.
Hörni, stort tack för det här slaget. Dagens debatt om AI och musiker och musikens framtid. Jag heter Kjell Ekholm och jag tänkte att vi skulle kunna följa det råd som, eller den idé som Niklas Nylund hade här, att vi återkommer om 20 år och ser hur världen ser ut då musikaliskt. Tack ska ni ha.
Vi ses då.
Tack så mycket.
Tack, hej.
Tack, hej.